Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Den 16 oktober är det dags i Göteborg. Ni minns det där gigget där jag blev portad från Draken. Det stoppade inte Stå upp klubbens 5-årsjubileum. Utan jag kör istället på Kontrast i Göteborg den 16. Finns ett fåtal biljetter kvar till detta och dagen därpå så kör jag och Albin Olsson stand-up på Mac i Malmö. Jag uppträder även i Klippa, Norrköping, Sundsvall, Växjö, Lund, Stuvsta och Oslo. Och mer info om de här giggen hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Ni får jättegärna stötta min verksamhet som entertainer på patreon.com/arkivsamtal. Eller så kan ni swisha valfri summa till 0760-7247-28. Uppskattar jättemycket alla ni som gillar att stötta mina grejer. Och delar dem och sådär. Jag har släppt ett nytt avsnitt av Mina Problem. Avsnitt 4, det kan ni också kolla in. Följ mig också gärna på sociala medier som till exempel Instagram och Twitter. Det är både roligt och informativt. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Sandra Ilar.
Hallå, hallå.
Välkommen hit.
Tack.
Komiker med mera är du.
Ja.
Och idag så ska vi prata om klädstilar.
Mm.
Ett ämne som du har valt men som jag tycker också lät väldigt intressant.
Ja, men jag tänkte framförallt där... När man är en ganska tydlig del av en subkultur eller har en medveten stil på något sätt. Alltså hur man tänker kring det.
Ja, det är intressant.
Mm.
Men innan vi kastar oss in på veckans rafflande ämne så har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj drycken! Och här kommer alternativen.
Mm.
Oppigårds Everyday IPA, Karhu 5,3, Gauloises 5,3, det är då alltså. Dry Martini, Sherry, Hawaii Gay Club, Fanta Zero, Baileys. Hostmedicin med kodein i. Finns av märket Svarta Skäggets finska hostmedicin och Recipekt, också finsk hostmedicin med kodein. Koskenkorva Vichy, det vill säga Skinny Bitch på flaska.
Mm.
Törlig Rosé, häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan det genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsägare, vatten.
Jag tar nog vatten och kanske Fanta Zero.
Vatten och Fanta Zero, du har frångått din te.
Jag har inte med mig någon tepåse tyvärr.
Men,
jag tänkte på vägen hit, väldigt sugen på te.
Det kan finnas... Ja, men du kan ta vatten och Fanta Zero. Jag orkar inte riktigt koka upp vatten och sånt.
Det heter tydligen om man bara tar varmt vatten, silverte.
Mm. Min mormor och morfar bjöd på det när jag var liten.
Jag tror vi pratade om det här sist också.
Det är inte omöjligt, jag känner igen det.
Ja, exakt.
Och att jag var väldigt besviken och frågade, var är silvret? Och så pekar de ner i... Då hade jag mjölk i det också. Så pekar de ner i... Där är silvret. Jag tyckte inte jag såg något silver. Du tar vatten och Fanta Zero. Mm-hmm. Jag tror jag ska ta en draja.
Ah, ja.
Det är på fancy. Det humöret.
Simon Bond.
Slapp satir.
Guld.
Då är vi strax tillbaks med dryckerna, kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Ja, då är vi tillbaks med dryckerna.
Mm-hmm.
Jag, Simon Bond, har en dry martini. Det skämtet, det landade verkligen rätt. Det var verkligen så dåligt så att det blev kul. Men inte så dåligt så att det blev dåligt igen.
Och det är också med att, någonting med att Simon Bond inte alls låter lika nice som James Bond. Det är någonting. Men på en gång låter väldigt bonnigt. Ja, Simon låter väl, kanske Simon Bond. Ja, kanske. Men inte lika ball.
Det fanns någon sån här kriminal-tv-serie som hette Simon and Simon. Aha. När jag växte upp. Då var det två som hette Simon i efternamn. Båda två poliser. Och en av mina bästa kompisar då, eller han som jag umgicks mest med, som var nog min bästis då, hette Simon Persson. Eller som jag kallar honom, Persson Simon. Och då var det ju fröknarna på dagis och sånt.
Jag tror du skulle säga att du kallar honom för SP. Istället för CP.
De kallar oss Simon and Simon. Mm. Alltså, jag hade inte sett en tv-serie, men jag har fortfarande inte sett den.
Nej.
Men detta om detta.
Men det är intressant med Dre Martinen.
Ja.
Det är lite fancy återställare på en söndag.
Ja, det kan man säga. Jag har redan tagit en öl på en Kina-restaurang. Och jag drabbades av Chinese Restaurant Syndrome.
Vad är det?
Det är när det börjar liksom sticka lite i armarna. Alltså man får, känns som man nästan börjar domna av lite i armarna och sånt där.
Varför?
Det är det jag inte vet. Det är, ingen
är det
som
bara
vet.
Du som har eller?
Nej, det var jag, för jag tror jag... Ja, restaurangen Hose, eller Hose, eller vad det heter på... ligger vid Hornstull.
Hos.
Det var det din rasistiska imitation. Ja, vagt rasistisk imitation. Nej, men första gången, någon av de gångerna jag käkade här, så berättade jag då, så kände jag det började så här, armarna började sticka, de liksom domna av lite och det kändes som att man fick...
Alltså när foten har somnat lite?
Ja, men som foten har somnat fast i överkroppen och armarna liksom, och kanske lite över halsen och så. Den känslan att det är lite, och det är lite varmt. Och jag berättade om det för min kompis Bromander från Småland. Han sa, det kanske är Chinese Restaurant Syndrome. Jag har läst om det på internet. Det står på amerikanska Wikipedia-sidan för MSG. Och det gick in och kollade då. Alltså MSG är ju natriumglutamat. Och det finns ju många som tror att, att de är allergiska mot det, eller att det är farligt på olika sätt. Så det var vissa som trodde att det fanns mycket MSG, alltså eftersom det finns mycket MSG i kinesiska, på kinesiska restauranger, att det var därför man får den känslan. Men samtidigt så har de gjort blindtester. Och det finns inga vetenskapliga belägg för att MSG skulle vara skadligt eller leda till några sådana syndrom.
Men så. Det är bara där du känner av det här?
Jag har känt av det, alltså nu, för det blev så himla tydligt nu när jag gick till... Jag käkade idag med Albin.
För det är ingen bakisgrej?
Nej, det tror jag inte.
Att du kan få sådär?
Nej, det brukar jag inte få. Och det var så himla tydligt att jag fick exakt samma känsla nu när jag var där andra gången. Och jag har fått det någon gång på andra asiatiska restauranger. Jag vet inte om det är kombinationen chili och alkohol skulle det också kunna vara. Men jag vet inte, eller någonting helt annat. Som
är det jävligt finns. Skumt?
Ja, det är väldigt skumt.
Men imponerande att du fortsätter äta där.
Men Albin kände ingenting.
Men det är inte bara att du är jättemätt. Så blir man inte sådär.
Nej, det är ofta i andra sammanhang. När jag har käkat annan mat, då känns det inte alls så. Så det är lite spännande.
Ja, det är mycket olja i den maten.
Mycket olja?
Mm. Mm. Thai-mat.
Thai-mat, ja, vad kina-mat?
Ja, just det. Ja, men samma. Jag tycker de är väldigt olja, båda två. Ja,
det är gott. Mm. Men idag så är ju då huvudtemat klädstil.
Mm.
Och du hade lite tankar kring det.
Ja, men jag tänkte framförallt, för du har ju ändå en väldigt tydlig stil.
Ja, det har jag kanske. Alltså, eller jo, jag vet ju att jag klär mig på ett visst sätt.
Men jag tror man väldigt rätt skulle kunna rita dig.
Mm, fast jag har ju lite olika. Idag har jag på mig då en gubbkeps, en kortarmad skjorta med palmer på och under det ett linne.
Mm.
Dickies brallor, jag vet inte om det räknas som chinos, och strumpor.
Mm. För det är någonting med, för ibland är det så, ibland är det mer hiphop.
Mm.
När du har tagit på lite kedjor och ja, kanske har en mer hiphop-aktig keps.
Mm.
Den där är ju nästan lite brittisk, den du har.
Ja, det var sådana här, det är ju en gubbkeps som de hade typ under amerikanska depressionen och sånt
där. Ja. Exakt. Och sen så kommer jag ihåg när vi skulle, Kristoffer Nyqvist hade studenten, och så kom du i kavaj. Det är sån jävla chock, för att man inte är van att se dig.
Just det.
Du känns så vuxen på en gång.
Ja, jo, det är ju det. Jag såg fotorna efter att jag såg så mycket, mycket äldre ut när jag hade annan klädstil. Och
ja, men jag tror din klädstil är ju jävligt bra för din image också. Alltså när du håller på med comedy och skoj och sånt. För du blir ju så mycket busigare.
Det har jag faktiskt inte tänkt på, att det ska vara en busig look.
Ja, men den är lite, det är lite som en, ja men såhär, kids.
Kids,
alltså bara barn överlag. Alltså jaha, inte barn, men såhär ungdomar. Ja, jag vet att man håller på med rövartyg.
Jo, men jag har tänkt på det just inom stand-up comedy, för att där så tror jag att jag vill ha en neutral klädstil.
Mm.
Alltså det har väl hänt att jag uppträtt i mer liksom en stor guldkedja och lite spexigare kläder liksom på stand-up-scenen. Men jag tror att jag har läst det här också liksom i stand-up-teoriböcker och sånt, att det som drar uppmärksamhet från orden och skämten, det är inte bra för skämten liksom.
Mm.
Så att det är bra att vara ganska neutralt klädd.
Mm.
Så att inte fokus flyttas, för folk inte sitter så här, vad står det på hans t-shirt, eller varför har han en sån lustig mössa på sig, eller vad är det här för intressant mönster.
Exakt, alltså, eller någon sån konstig symbol som
det. Ja, jo, för att det drar ju bort fokus från.
Ja, så är det nog ganska mycket. Jag lyssnade på ett program när de pratade om politikers klädsel med Ingvar Carlsson som var med där. Mm. Och då pratade han om att man som politiker tyckte han bland annat aldrig ska ha en vilt mönstrad slips eller så, för det kan skapa oro hos väljaren, utan det ska vara så färger som också inger stabilitet och
ja, men också.
Och det är väl väldigt gråsosse sagt, alltså det ska vara rediga kläder.
Jo, man kommunicerar ju någonting, men det är också så här att men som politiker så kanske man vill ge en viss auktoritet.
Mm.
Man klär sig liksom auktoritärt. Jag vet inte om det är Henrik Schiffert som brukar snacka om det här, men att så här, att piloten på ett plan har kostym liksom, och så här, eller uniform, och att det finns ju ingen praktisk funktion egentligen, förutom då att passagerarna på planet ska känna sig trygga, för då känns det som det här är någon som har läget under kontroll.
Han har på sig ledartröjan. Han har på sig ledartröjan.
Ja, men han har liksom. Om han, det hade ju varit rätt, för att liksom man kan ju absolut om man kommer in i så här, ja, men hoodie och mysbyxor och keps, så här, pilot.
För jag tycker ju också att man kan vara för slappt klädd på stand-up-scenen.
Mm.
Att man ger för, alltså, jag tror det är lättare att komma undan med det, men framförallt om man ska gå upp och säga smarta saker typ lite, eller så, att om man ser för åt helvete ut, så blir det som att, jag vet inte, att folk inte lyssnar riktigt.
Mm, det kanske.
Att det kommer upp någon sån här lodis som folk, jag vet inte, det är väl att de kanske kopplar det till intelligens på något sätt.
Ja, det kanske det är, men det kan ju också vara beroende på vad man vill kommunicera liksom. Alltså om man har en image av att vara en slusk, och ens skämt utgår från en slusks perspektiv, då bör man ju klä sig som en slusk. Om man nu inte vill jobba med en kontrast. Jag hörde om Steve Martin, komikern, att han växte upp under hippie-eran och var en sån där far out snubbe liksom, en lite hippie som var flippig som fan, och han hade liksom så här hippiekläder och långt hår från början. Men sen var det någon som sen började han, jag vet inte av vilken anledning, så började han liksom, klippte han sig kort och började uppträda i kostym. Och då tyckte han att det gav en ännu flippigare, för då kändes det som en sån där en strikt kille som totalt ballat ur, att det var en roligare kontrast.
Ja, men liksom... det är någonting i det. Alltså så här, kanske att man är klädd som många tv-hosts, men man är en bananas version av den. Men det var ju också när Louis C.K. giggade i Köpenhamn med hans senaste världsturné innan MeToo, etc. Då kom man ju ut, istället för att komma ut med t-shirt och jeans som man alltid har, så kom man ut i kostym. Och
det är ju bara ett sätt att säga...
Ja, men exakt. Och då är det bara så här lite att bryta folks förväntningar. Alltså han stand-up var likadant. Men det är ju som man tänker sig, jag ska gå och se Louis C.K. Han kommer se ut som han alltid gör. Och så bara kommer man ut i kostym och så blir det som att man blir lite mer, oj, det hade jag inte räknat med. Men att han inte gjorde någon grej av det heller.
Nej.
Men sen finns det väl också då, alltså att man som komiker och lite clown, eller vad man ska säga, så kan man ju också klä sig, alltså vara väldigt extrem, som till exempel Jossan Johansson eller så.
Ja, hon klär sig flippigt ju.
Ja.
Och jag tänkte, vad heter han, den brittiska komikern som har uppträtt i högklackat och lite halvdrag?
Ja,
Eddie Izzard.
Exakt.
Han klär sig också flippigt. Men kontentan tycker jag lite är att det spelar inte så jättestor roll.
Nej, jag tror inte
alltså,
heller.
Och man kanske liksom blir lite, fokus flyttas kanske lite från skämten när Eddie Izzard har högklackat. Men sen efter ett tag glömmer man det och lyssnar i alla fall på hans spaningar liksom och hans skämt.
Ja, men verkligen, för jag har gått lite från att, men det var nog också för jag hade en period när jag alltid bara gick svartklädd.
När jag träffade, alltså lärde känna dig, då hade du mest svarta kläder för mig.
Då
var det mest så här, men... konststudent, arkitekt, reklamare, Galago-medarbetare. Det vill säga, ja, men alltid svart liksom.
Ja, för det var, jag var ju oerhört mycket inne i så här, universitetslivet då. Men det var också någonting med att jag hade effektiviserat hela min vardag. Så hela garderoben var svart, så jag inte skulle behöva tänka på matcher eller sådär. Jag hade en viss typ av tröja i typ 3X.
Vad
så att kunna
tröja?
Ha samma, alltså bara en enkel så svart bomullströja och
svart
jeans.
Liksom sweatshirt.
Ja, och bara någon så svart ullkappa och sådär. Alltså så att det skulle ta så lite. Det var ju, Obama hade ju den grejen, att han inte ville ta klädval för att han ska ta så många val varje dag.
Men det myten eller den storyn finns de ganska många. Jag har hört om Einstein, jag har hört om Mark Zuckerberg. Jag har hört om andra också, att så här, de vill effektivisera. Men jag tror inte jag hört om Obama, men hade han alltid samma kläder?
Ja, eller han hade att det skulle vara väldigt enkelt att välja i alla fall. Och det var väl lite att jag var inne i det. Också så tror jag att det är ganska vanligt att man har en svart period.
Med kläder, ja.
Ja, det är ju också att jag var så jävla inne i så här litteratur och poesi. Alltså lite pretto också, gå helt svartklädd. Som du sa, arkitekt.
Jo, det är ju även poeter och sånt kläder som är mycket svart. Det var... När jag höll på med serietidningen Galago och de hade liksom sina sammankomster, då var det ofta att alla hade svarta kläder. Jag kunde ibland ha liksom någon annan färg. Men...
För det känns som serietecknare ganska färggranna. Att man håller på så mycket med färg.
Ja, fast jag tecknade mest i svart. På den tiden var ju Galago helt i svartvitt. Och jag tecknade bara i svartvitt också för att det var billigt att kopiera upp fanzin i svartvitt. Om man kunde inte ha, alltså det har inte råd att trycka något annat.
Är de mer färggrant klädda nu när de har lite färg i tidningen?
Kanske, men jag tror också det handlar lite om mode och sådär.
Ja, det gör det. Alltså det är någon lite feghet i att vara svartklädd också. För man riskerar inte saker på samma sätt.
Nej.
Och framförallt i Sverige där folk går svartklädda mest.
Är det vanligt i Sverige?
Ja, det är mycket grått, beige, svart. Alltså vi är inte så färgstarka som typ italienare eller så.
Nej.
Att vi har jättefärggröna kläder. Och också att det blir... För det är jättevanligt att modedesigners, de som går ut sist efter en modeshow, är helt svartklädda. Att själva designen har svarta kläder. Så det är som att den personen klär alla andra. Men själv är, alltså inte ett blank sheet utan ett svart. Alltså bara så här,
black sheet.
Ja, en black sheet. Som att hon projicerar allt utanför sig.
Ja.
Men också lite feghet.
Jo, och det är ju lite tråkigt. Alltså man, när jag har börjat nu göra sitcom och sådär.
Mm.
Då blir det ju att man tänker mer på film och fotografi och det. Och då är ju liksom svart rätt trist. Svart och vitt är rätt trist. Vita väggar ser skittrist ut.
Mm.
Ifall det är liksom en vägg som är målad i en glad färg som du hade i din gamla lägenhet.
Mm.
Var det en blå vägg då? Eller lite turkos.
Ja,
det ser skitsnyggt ut. Jag har tänkt på det på foton också från den lägenheten. Det ser väldigt, väldigt snyggt ut på bild.
Ja.
Men liksom i verkligheten så kan det vara snyggt med en vitmålad lägenhet kan jag tycka.
Ja, men det är väl någonting. Det är alltid snyggt med vitt eller svart eller så. Men det är sällan det är någonting som man kommer ihåg. Eller fester.
Ja, och jag tycker inte det är snyggt på film. Med vita väggar. Alltså, jag tycker det är snyggt i verkligheten.
Ja, men då ska kontrasten vara väldigt svartvita. Alltså så att det nästan blir estetiskt. Ja, exakt. Mm. Kontrasterna blir så himla. Mm. Så att det blir konstnärligt. Men det funkar inte heller i sitcom.
Nej.
Det blir för...
ja, då är det ju samma som med stand-up då. Att det tar för mycket fokus från.
Ja.
Så är det lite i sitcom också att det ska helst se ganska vardagligt ut, tycker jag. För att inte ta bort fokus från humorn.
Ja, men verkligen. Men jag tror också när jag var tonåring så var jag mer... Jag hade en hiphop-period.
Mm.
När jag lyssnade mycket på necro och sån hiphop.
Mm.
Mycket amerikansk... Vad kallas det? Det är någon sån brutal hiphop.
Ja.
Mycket nästan knulla och fitta.
Nästan lite horrorcore.
Exakt.
Det var ju underground och väldigt grov. Alltså Eminem kom ju lite från den eran, men... Och gjorde kanske mer den typen av rap innan. Där man skulle vara så äcklig och grov som möjligt.
Det var den här Non-Fiction eller vad han heter.
Mm. Ja, Non-Fiction var väl inte... Var Necro medlem i Non-Fiction?
Nej,
lite.
De hade samma bolag, tror jag.
Mm.
Att de var från samma... Så jag lyssnade mycket på det med amerikansk hiphop överlag. Så då hade jag en hiphopperiod i högstadie. Här är ettan på gymnasiet.
Okej. Okay. Du får lägga ut den bilden på din Instagram eller något sånt där så även lyssnarna kan se.
Men jag skulle säga, inte lika mycket bling-bling och sånt som dig.
Nej, men
mycket
pösiga lite baggy jeans.
Exakt.
Och sneakers. En hoodie.
Ja, och jag hade också en sån här vinterjacka som var en sån här carhartt.
Mm, och jag hade fila sneakers på det.
Ja, exakt. Och så hade jag ofta, varje dag hade jag på mig ett par handklovar som halsband som var glittriga. och så hade jag en sån här carhartt vinterjacka som var så här camouflage, asstor. Med en sån här lurvig huva.
Mm, det är ju snyggt. Som Chris Cross hade i videon till Warm It Up.
Ja, säkert.
Eller i alla fall på skivomslaget.
Ja, men så på gymnasiet hade jag den stilen, typ.
Var du introvert eller extrovert när du gick på högstadiet? Alltså,
gymnasiet var lite urballad.
Mm.
Alltså,
men
mycket...
pratade du mycket med folk och liksom eller var du blyg?
Nej, jag pratade ganska mycket med folk.
Mm.
Alltså, vi var ändå hänga rökrutan, men ändå sådär ville ha bra betyg.
Mm.
Men ändå försöka vara lite ball.
Yeah.
Jag hade en pojkvän som var smygkriminell. Eller vad heter det? Lite äldre och...
Småkriminell kanske.
Ja.
Smygkriminell är väl ganska många.
Ja, men när man är sådär, du vet, ung och baxar och ska vara lite Allan Ballan och röka braj. Ja, typ så. Satt så ofta på ungdomshem och rymde.
Ja.
Och ringde mitt i natten. Och började man smuggla in han i mitt sovrum och sånt. Så det var, det var spännande på den tiden.
Mm.
Ja, men att det var någon så här, ja men någon fas.
Mm.
Typ. Och så hade jag en äldre polare som bodde lite ruffare i kvarteret i Luleå. För jag kommer från villaområden nära universitetet.
Mm.
Det är ju så här chillområde. Det är absolut inget ghetto. Men så hade jag någon äldre polare som var typ min bästa vän. Han var 10 år äldre och tjackis.
Mm.
Och lyssnade jättemycket på necro och sånt.
Mm.
Så jag brukade åka och sitta med han och prata om allt man hatar. Och så här, världens snällaste människa. Så här,
men hade mycket hat ändå.
Jo, men exakt. Så då fick man lite så här, jag tror det var mycket där jag kom in på den där musiken
på...
och det lite mörkare.
Okej, den typen av humor också då. För de har ju, alltså jag upplever att det är väldigt mycket humor i deras texter.
Ja, men verkligen.
Alltså den, den snuskrappen eller den hårda.
Ja, alltså, det är ju nästan lite, ja, exakt, nästan lite att de paradiserar, lite som Mr. Cool gör, gangster rap. Mm. Att de gör det så överdrivet så det blir ju svårt att ta på allvar.
Ja, ju, det blir det ju.
De har gjort någon remix på den här, come on baby, light my fire. Men då säger de, come on baby, light my fire, suck my dick. Come on baby, light my fire, show me your tits.
Jo, det är klart det är svårt att ta på allvar, men det är ju... alltså det är ju även de gangsterrapparna som ansågs vara autentiska, de hittar ju också mest på, alltså NWA och, och den typen av artister.
Jo, men när du höll på mycket med rap och det och stod på scenen, då blev det ju väldigt tydligt att du klädde dig också med... för det syftet.
Jo, det gjorde jag ju mycket mer så också, men då är det också när men då finns det en poäng att se lite liksom cool ut eller extrem ut för att det ska bli visuellt tilltalande liksom.
Ja, det är
att
det som ska en bli del lite, av showen.
Det blir en del av showen också.
Ja, Frey som du var med, han är ju extrem på det också.
Ja, verkligen. Och han klädde sig mer så privat än vad jag gör.
Jag minns när du, han och jag är hängde jättemycket. Det såg så jävla balla ut när ni kom. Alla var så crazy. Alltså du var ju lite mer nedtonad än dem. Men de två ihop ser ju jättekoola ut.
Ja, de kör väldigt utflippad stil.
Ja, de sticker ut.
men jag funderar på det, för det är ju samma... Ja, men till exempel hippies. På 60- och 70-talet. De hade också en väldigt utflippad stil med så här utsvängda brallor och blommiga skjortor. Och kanske pannband utanpå håret. Och sen... Men, och sen så är det så här vissa som blir då övervintrade hippies som även så här i 40, 50, 60 års åldern kör den stilen.
Stefan Sundström och sådana. Peps Persson kanske.
Ja, precis. Det är sällan man ser nu tycker jag. Alltså det måste vara vanliga.
Stefan är väl lite mer så proggare typ. Alltså att han är bara lite sliten.
Ja,
men han bara bryr sig inte så mycket.
Men det är fler och fler som ger upp. För att det är år och dag sedan jag såg en sån här gråhårig hippie som verkligen har det här pannband utsidan av långt hår och någon slags John Lennon-briller och utsvängda utsvängda brallor liksom.
Ja, för det är kanske någonting som hör lite ungdomen till, att man så gärna vill identifiera sig med en subkultur.
Kanske för det är också det att man vill sticka ut, man vill ha uppmärksamhet. Ibland kan jag ju känna att jag inte vill, att jag vill mer smälta in liksom.
Ja.
Om jag ska så här, åka tåg och bara så, men nu vill jag bara sitta och läsa. Jag vill inte att någon kommer fram till mig eller känner igen mig eller sånt. Då kanske jag inte har på mig min största guldkedja liksom.
Men känns det, om du har guldkedjan på scen, att du måste dra ett skämt om den? Eller?
Jag, de gånger jag har haft stor guldkedja på scen så har jag nog inte kommenterat det. Men jag känner ju att det är liksom, men det här nu, det blir en gräns när man ser utklädd ut på något sätt.
Exakt.
Och det är svårt att dra den gränsen, för att om man är utklädd varje dag, då blir det ju en stil till slut. Då är det...
Ja, men det blir ju då en del, för det känns ju inte orimligt att Frey kommer klädd som han gör. Alltså det bottnar så mycket i honom på något sätt.
Alltså att det är orimligt att...
Det känns ju inte orimligt att Frey kommer med sina kläder.
Nej, men det är nog för mycket... att man är van vid det liksom.
Ja, alltså om han plötsligt bara från en dag till en annan hade bytt. Då hade man väl så här, fan, vad händer? Eller som när du kommer i kostym. Då blir så
är det ju.
Men det var ju mycket så, alltså tonåring, att plötsligt så kunde så här, Jeppe bli punkare över en helg. Han hade gått och köpt nitjacka och börjat. Att folk blev så tydliga... subkulturen.
Ja, just det.
Och då kanske man ville manifestera det ännu mer i den åldern och kanske också så separera sig från vuxenvärlden.
Ja.
Det är väl något så upproriskt i att inte klä sig som folk på kontor.
Men är liksom hiphopstilen den tydligaste subkulturen som du har kört med?
Ja, det tror jag. Det är nog den enda som har varit subkulturell. Som så.
Ja... Jag blev nog
förutom
ganska...
Förutom det här att vara kvinna.
Förutom att vara kvinna. Ja, nu kör du ju lite flippig stil ibland. Att ibland kan du ha... Ja, men nu har du någon slags liksom lite gammeldags klänning. Jag vet inte, jag tänker på några sådana gamla tavlor. Som man säger att du klär sig.
Är det någon sån här Marc Jacobs-skjorta med någon liten rosett och
lite puffiga armar.
Men det är snyggt. Ja, men det är trevligt. Så. Men jag var väldigt medveten länge om att jag inte ville se feminin ut på scen. Eller för tjejer, för då tänkte jag, då kommer de tänka för mycket. Nu kommer en tjej upp och ska bli kul. Och jag vet också att andra tjejer... Ja, fan, jag hatar ordet. Men kvinnor som kör stand-up som har fått tips om ja, men se lite flick ut, för då är det lättare. Eller så. Alltså från...
Janne Westerlund.
Ja, exakt. Så det blir kul. Så, ja, jag vet inte. Det var så konstigt. För det är också så här, jag tror de ser ändå att man är tjej.
Alltså, jo, det, i de flesta fall.
Men när jag har haft klänning och det har varit recensenter på show, så har de ganska ofta nämnt att jag ser så snäll ut när jag kommer upp.
Jo, men det blev väl den här kontrasten ungefär som när Ivan Brunetti eller jag själv eller någon sån tecknar i en väldigt gullig tecknarstil och sen så har väldigt vidriga manus eller skämtteckningsskämt liksom. Att det blir en rolig kontrast på samma sätt som om du har klänning och ser lite flickig ut och sen så skriker vidriga saker. Det blir ju en rolig kontrast.
Man bryter förväntningarna. Men känner du när du har guldkedja att du är utklädd? Eller?
Lite grann. Det beror på hur stor guldkedja är. Jag har väldigt många olika storlekar. Men första gången jag tog på mig bara en liten guldkedja, då kände jag att det här var liksom en stor förändring. Jag kommer ihåg att jag var hemma hos min kompis Krille. Båda hans föräldrar är liksom födda utomlands, bulgar och latinamerikaner liksom. Så han såg liksom ut som en invandrare. Och han hade en guldkedja på honom, så det lite naturligt ut. Och jag, när jag tog på den, då såg jag liksom utländsk ut helt plötsligt. Jag ser ut som jag skulle kunna vara från liksom Centraleuropa eller alltså jugoslavisk ut eller sådär liksom. Men om jag inte, för då insåg jag att jag hade ett anpassningsbart utseende, att jag kunde se ut som en invandrare om jag bara tog på en guldkedja. Men då var det en sån ganska liten, tunn guldkedja. Men det märkte hur stor skillnad det gjorde. Och sen så liksom kunde jag då experimentera med olika stora guldkedjor. Men när jag har en sån, för det finns, jag har en som är så här stor som typ Run DMC och Rakim och sånt hade på 80-90-talet.
Jag tror du hade den första gången jag träffade dig på nyår hos Isak Jansson.
Okej.
Okay. Och då, jag tror inte jag visste vem du var riktigt, för jag hade varit så inne i universitetsvärlden jättelänge. Och då var det som så här, oj, det var en kedja.
Vad tänkte du då?
Ja, men det stack ju ut i sammanhanget. Man reagerar.
Jo.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag känner mig lite utklädd, men sen efter ett tag vänjer jag mig av mig. Liksom, och så är det ju...
För du är inte så mycket smycken i övrigt alls.
Nej,
alltså, vissa har ju till och med sådana här bling-bling-örhängen och skit.
Men grills har inte riktigt slagit i Sverige. Men jag har funderat på det.
Ja, men de är också nice. De kan man ju ta av och på.
Ja.
Så då behöver man inte ha dem jämnt.
Nej. Men det är svårt att prata i grills. Det är svårt att köra det på stand-up. Så.
Rappar de med grillsen innan?
Nej.
Det borde vara svårt.
Det kan bara i videos då. Liksom,
att de... alltså, det är så fin gräns till last handställning bara.
Vad sa du?
Det är så fin gräns mellan handställning och grills.
Ja, ju.
Att de hade också svårt att prata. Men finns det vissa sådana där... När du köpte mycket streetkläder och så, vissa märken och sånt som du höll till?
Mm, jag har alltid varit rätt minimalistisk. Alltså vad det gäller synliga märken och liksom texter på kläder och sånt där. Att jag gillar att det inte syns så mycket.
Mm.
Men men när jag var liten... Alltså jag var väldigt tidigt klädintresserad.
Mm.
Alltså redan som litet barn.
Mm.
Det kommer jag ihåg att det var liksom när jag gick i lågstadiet så alltså då var det ju sån kläder att man kanske hade köpt en Musse Pig tröja eller en Kalanka tröja och så liksom så var det någon tjej i min klass som jag snackade med så hon frågade så har du en ny tröja och så började vi prata lite om kläder och hon sa så wow, en kille som är intresserad av kläder. Det här har jag träffat för. och min mamma berättade också att jag som barn att jag skulle ha liksom byxorna och strumporna på ett visst sätt för att hon fattade inte varför jag liksom, för det var så att man rullade upp byxorna lite, sen tog man liksom såna här tubsockar med liksom en röd och en mörkblå rand på, utan på den här upprullningen, alltså så lite Partille-Johnny-stil tror jag det är nu för tiden, men det var poppis i Järup då på 80-talet.
Okej, så det var en sån här del av en trend.
Jo, det var det. Så min mamma fattade inte varför jag ville ha mina byxor så. För jag var kanske 6 år gammal.
Mm.
Men så tittade hon så såg hon att så de tuffa killarna i Järup hade det. Att jag då hade sett det. Men att jag ville ha så här vita jeans. Alltså även som 6-åring.
Men var det så också att du vägrade ta på dig vissa saker?
Ja, jag vägrade att ta på mig galonkläder till exempel. Jag tyckte det var fult. Så
det var inte för att man blev helt jävla svettig i dem.
Nej, det var för att jag tyckte det var fult.
Mm.
Och så det var så de berättade om liksom, när dagis kom. Vi gick på gatan. Jag tror det var att jag skulle ha mitt födelsedagskalas liksom, och hade bjudit in hela dagisklassen. Så kom hela dagisklassen i ösregnet och alla hade galonkläder utom jag som gick på egna vanliga.
Ja, men det är så här, det är så här tonårsbeteende.
Ja.
Att man hellre fryser än på sin mässa.
Jo, och jag var väldigt besviken sen när jag var tvungen att ha glasögon.
Ja. Men hur gammal var du då?
Jag skaffade linser väldigt tidigt. Ja, men det var kanske när jag började skolan.
Ja.
Eller kanske redan innan dess.
Aha, ja, jag fick linser glasögon i 8:an.
Mm.
Och då började jag med linser direkt. Ja. Och det var väl en sån grej att det kändes för mycket av... Att byta utseende, så här. Bli någon
också,
annan, typ.
Man ser ut som en lite töntig, liksom. Ja, för att redan då, när jag var 6 år, då var jag nog mest intresserad av kläder, av liksom estetiska skäl. Ungefär på samma sätt som jag tyckte det var roligt att teckna fina teckningar och sånt där.
Mm.
Men sen såna, liksom, runt högstadiet där, då fyllde ju en helt annan funktion att man skulle vara attraktiv av sexuella skäl.
Mm.
Att man ville locka till sig. Partners. Liksom, så då var det ju så här att glasögon, det var inte så sexigt liksom på den tiden i alla fall.
Men när började du klä dig lite hiphopaktig?
Med den första subkulturen som jag erkände mig till, eller man ska säga, det var syntare.
Mm-hmm.
För min storebrorsa lyssnade på Depeche Mode och annat som han då ansåg var synt. Howard Jones och Thompson Twins och sånt där.
Okay.
Och då, så det tyckte jag var coolt, så då ville jag så här ha liksom... Men jag hade inte tillgång till så mycket syntkläder då liksom.
Vad var syntkläder?
Men man kanske färgade håret lite sådär roliga, alltså såhär, man kanske hade sådana hårgelé som var neongrönt eller neonblått och så hade man, och synttofs var stort, det tror jag min brorsa skaffade, vet, en sån lång syntfläta i nacken, alltså det var säkert folk som bara hittade på vad som var synt och inte,
så alltså, var det vissa jackor. Jag tror ingen var synt i Luleå.
Nej.
En ganska smal genre.
Ja, men syntare eller hårdrockare var ju då på 80-talet. Då gick folk runt på skolgården och frågade syntare eller hårdrockare.
Men det är lite LSD-stil.
LSD? När det är mer ravare. För syntare var mer så här svart, grått. Alltså kanske lite
typ skinn, en färg,
läder, svart läder. Det var mycket som...
Och då kanske en färgglad
lite bögigt, lite läderbög.
Lite David Bowie, eller?
Ja, jo, David Bowie skulle jag nog... Han skulle jag nog tyckt var en syntare på den tiden.
Men vi hade mycket så här, du vet, så här fordonskillar. Det skulle vara, du vet, som hade fristadjackor. Det var så här tecken på det. Eller också sådana där Ultima Thule-tröjor och sån där skit. Kepsen på bakhuvudet.
Och ha en torshammare.
Ja.
Alltså kepsen på
bakhuvudet, att de har det. Och så viker man in skärmen så jävla mycket, du vet, så att den är...
Ja, man rullar skärmen.
Ja, exakt. Och har den lite
har
som
den
så.
Långt bak i nacken.
Exakt.
Är det lite rassestil?
Ja, det var det. För vi hade internationella klassen på min skola.
Mm.
Vilket var helt stört, för de skeppade dem från Härtsjön, som är lite risigare område i Luleå då, till min skola. Och skulle alla som hade lite invandrarbakgrund gå med varann i en klass. I en flygel i min skola. Så dels så behövde de åka genom stan, hela stan.
Mm.
Och sen oavsett var de kom ifrån, var de pratade, så skulle alla bara in i ett rum. Och så här, vissa kunde vara så här 35 och någon så här 12.
Oj.
Och det var bara världens sämsta idé. Och då var det jättevanligt att det kom sådana här fordonskillar och skulle spöa internationella klassen.
Oj,
ja,
på grund av rasistiska skäl.
Ja.
På grund av hat och rasism.
Mm, exakt.
Men jag vet inte om jag samtidigt som jag var syntare började kolla lite på hiphop-stilen, för att jag blev intresserad av breakdance redan när jag var 6 år gammal.
Mm.
Och började gå på... Jag såg breakdance på tv då liksom, på 80-talet. Och tyckte det var coolt.
Mm.
Och då kom jag ihåg att jag hade haft ett linne, alltså en liksom armlös t-shirt liksom, eller något sånt. Som jag hade haft typ en som jag alltid tyckte var ful. Men så såg jag då att de här ghetto-snubbarna som dansar breakdance hade linne.
Mm.
Så då kom jag att jag bara sprang in och bara leta fram det och sen försökte dansa breakdance själv med ett sånt linne. Och sen hade de så här typ träningsoverall, så jag fick en sån här en turkos träningsoverall av märket Puls, som hade liksom en hoodie.
Mm.
Och sen så liksom på den här breakdance-kursen fick man låna en keps också. Och jag ville liksom gå runt med en sån bandspelare som jag hade sett också att de gjorde, vet, en bergsprängare på axeln. Så jag sparade pengar och köpte en liten sån som jag gick runt med på axeln i Järup.
Och som liksom. Du spelade då band på?
Kassettband, ja.
Det så blir så högt ljud när man går med den så där mot örat och så tar bandet slut. Bup, bup. Hjälp. Men
så då började jag klä lite den, alltså, men det var ju rätt mycket föräldrarna som köpte kläder och bestämde. Jag försökte köpa ett par så här Converse dojor som jag men det fick jag till slut inte. Jag ville ha vita Converse dojor och så jag var så jävla nära att få dem. Jag var i affären, testade dem. Och sen så var det så här, men det var så här gummisula där uppe liksom vid foten. Så sa min mamma, prata med så här, blev inte det väldigt svettigt? Så här, jo, det kanske blev, man kan få så här fotvårt och sådär. Men så är de med vita, de blev väldigt smutsiga snabbt. Så till slut, nej, du får inte dem. Så, så var det så nära för dem. Men
det var bara så här logiska skäl.
Ja, det var det.
För de ska ju också vara väldigt platta. Är ju det, de har ingen sånt där valv. Sig. Så de är också dåliga för fötterna om man inte har inläggshula.
Nej, men så hade jag väldigt lite pengar liksom. Det har man ju ofta som barn.
Mm.
Men när jag i högstadiet började få liksom barnbidrag, man fick disponera det själv, då sparade jag alltid pengar och så köpte jag när familjen var på semester liksom. Alltså då kanske vi var i Frankrike, i Paris och så kunde man köpa typ fila dojor. Då köpte jag köpte ett par orangea fila skor. Så liksom nästan självlysande orange.
Ja, verkligen.
Och då, det var då jag började snöa in på vissa märken också.
Ja.
För det här var ju tidigt 90-tal då. Kanske.
Ja.
Då var det liksom, Fila var coolt.
Exakt.
Champion var coolt. Jag ville gärna ha Champion hoodies.
Ja.
Och med Russell Athletics var ett märke. Nu har jag en nu har jag en hoodie av märket Russell Athletics.
Vem var det som gjorde dem? Alltså, det, var
ja, det är märket heter Russell.
Ah, ja.
Vad var det mer för märken som var coola då?
För du var nog lite innan, men jag vet att generationen över mig typ på mycket med Buffalo-skor och sånt där.
Ja, det var lite efter min tid. Eller det var, för att jag kommer ihåg på mitt dagis då när jag höll på med breakdance. Då så berättade de om så här, det finns någon sån här breakdance-skor med så extra höga sylor. Och då tyckte jag, va? Ja, det var liksom dagispersonalen då som berättade för mig om det, för att de visste att jag höll på med breakdance. Jag hade någon sån breakdance-uppvisning på dagis liksom på avslutningen.
Men både sen... de och Fila har ju blivit inne igen typ.
Jo, det blev ju
så Fila retro. Ju, ja, de hade till och med, jag tror det var på Milanos Fashion Week nu, visade Fila. De hade en egen. Så det måste vara någon som har köpt märket igen och försöker
Eller att Fila själv har relanserat det. Ja. Men Champion var ännu större. Champion hoodies var liksom, det hade ju liksom...
Champion ser man inte ofta idag.
Nej, det är inte lika. Men lite då.
Ja.
Men sen ändrade jag nog lite klädstil när tv-serien Beverly Hills och Parker Lewis, de kom. Då var det lite mer så att jag hade sån här frisyr som Parker Lewis eller typ Brandon och Dylan i Beverly Hills. Och typ hade lite Hawaii-skjorta som då Parker Lewis hade.
Okej. Okay. Alltså lite Parker så här vaxig hår och så lite bakåt.
Lite mos eller något. Så här lite fluffig. Och sen så hade
lite
jag så
här, hög frisyr.
Och då hade jag också så här, för jag tyckte Parker Lewis var så himla cool. Alltså han var baserad då på Ferris Bueller i filmen Fira med Ferris. Ferris Buellers Day Off. John Hughes-filmen. Alltså 80-talskomedi. Och då kom jag ihåg, då körde jag med någon slags Hawaii-skjortor. Och det kom jag ihåg att det var typ ingen annan som gjorde det på min skola.
Nej.
Då kom jag ihåg som min mamma och sa, jag tycker det är häftigt att du har lite originell stil så här, som inte så många andra har.
Men det har du ju fortfarande ibland.
Hawaii-skjortor, ja lite grann. Ja.
För du är ändå inte rädd att ha färg.
Nej.
Du har ganska fina färger ofta.
Men jag är intresserad av färg och form och så här. Det är ju du också har ju märkt, alltså både när du har gjort din heminredning och när du klär dig och sådär.
Ja, men verkligen. Alltså det, jag vet inte. Jag tycker det är kul. Sen kan jag tycka det är skönt att vissa dagar är helt svartklädd. Alltså det säger väl någonting också. Men det är ju kul med färg.
Jo, det ger ju... Du sa ju själv att man att du hade kommit på det, att man blir gladare när man ser så här, glada färger eller starka färger.
Ja, men verkligen. Men också att det är någonting i... Jag vet inte, jag tycker så här, om man ska leva ett liv så är det kul att ha roliga kläder. Alltså som, det är inte så kul att vara en grå mus heller.
Nej.
I vissa sammanhang, men ja.
Men sen ibland så klädde jag mig också svart. Alltså en av mina stora stilförebilder har också varit NWA. Men de hade ju också ofta bara svarta sweatshirts och typ svarta jeans och svart keps. Och kanske guldkedja. Och kanske en vit t-shirt under. Och det gillar jag också.
Ja, men det är också nice.
Det är rätt roligt att... för att alltså jag skulle kunna tänka mig ifall det modet kom idag... Då hade det ansetts mycket mer varit kulturell appropriering och klä sig så. Men det ordet var inte liksom populärt på 80-90-talet.
Nej, det var ju så här, när Eminem och sådana kom, då var det mer bara så här, en vit kille som rappar. Det var inget så här snack om att han hade snott deras genre.
Jo, det var väl lite det, skulle jag säga.
Ja, kanske i USA. Men med Petter och så var det ju noll här i Sverige, var det inte?
Lite, men det hade funnits tidigare, alltså det hade funnits just det och sånt liksom tidigare i Sverige. Och folk, när just det kom var det inte så många som kände till hiphopkulturen.
Nej.
Men det sägs ju att så här kulturell appropriering, det är när man då tar en attribut från en kultur med lägre status och liksom... appropriera det på ett respektlöst sätt. Men sen säger frågan vad som är respektlöst sätt. Alltså det är ju... Jag tycker inte att jag har klätt mig på ett respektlöst sätt liksom.
Nej, och när man gör det för att man tycker det är nice.
Ja.
också.
Jo, det är det ju. Men det är ju liksom...
Ja, men det är ju inte respekt.
Även ifall du tycker det är så här... Mm. Även om folk tycker det är nice och snyggt och respekterar att, så här, att ha en sån här röd prick, en bindi, en sån här indisk röd prick i pannan, så är det nog många som skulle anse det att det är kulturell appropriering.
Mm.
Nu är jag ju liksom väldigt, väldigt kritisk mot att liksom... Nej, men kulturell appropriering.
Mm.
Jag tycker i de flesta sammanhang så är det bara trams att prata om det. Och liksom tycker det är att låta dig inspirera så mycket du bara kan av de kulturer du vill. Och plocka russinen och kakan.
Ja, och samtidigt något så här fult att gå runt med ett hakkors och inte veta vad det står för.
Det är lite för att det är kulturell appropriering.
Ja, av nazist.
Jo, men... Ja. Men
nej, men så här, att åtminstone veta, om man tar en väldigt kulturell symbol, att åtminstone ha koll på vad fan det står.
Jo, jo, kanske det. Jo.
Ja.
Men man kan ju också göra det till sin egen grej, ifall man lyckas, liksom.
Mm.
Det är ju,
Madonna har väl haft sådana och allting.
Alltså solkorset fanns ju innan nazisterna gjorde det till sin grej.
Jo, exakt.
Och det är ingen som klagar på dem.
Nej, nej. Men du har ändå hållit fast väldigt mycket vid din stil.
Ja, jag har nog förändrat den lite. Alltså fejdat in den till en lite mer mogen street style.
Men är det någon gång du kan känna dig helt fel klädd? Eller mår dåligt över att du sticker ut, eller?
Det kanske är om jag vill kanske vara lite mer anonym.
Mm.
Om jag är så här, okej, nu ska jag åka, om jag kanske har gjort en rapspelning i Skövde.
Mm.
Och sen ska jag ta tåget hem på kvällen.
Mm.
Och då är det så här, nu är jag bara trött, nu vill jag bara sitta för mig själv. Då känns det som, okej, nu sticker jag kanske ut för mycket i alla de här. Alltså de här hiphop-kläderna.
Nej, jag fattar.
Själv då?
Nej, jag tror inte. Alltså framförallt kanske om det är så någonting att jag känner mig ful eller så.
Mm.
Att man så plötsligt bara såhär, fan jag väntar på mig det här. Då kan jag nog få panik i princip.
Mm.
Och vilja, du vet, vara som en sån här unge som byter kläder 3 gånger om dagen. Alltså jag skulle jättegärna ha med mig en massa kläder till SVT. Och kunna
du
tar
med dig många? Eller
ja, men jag ledsnar ganska fort att jag så skulle vilja byta på lunchen och så. Ja. Det vore ganska trevligt att gå runt i samma hela dagen. Så det, ja, men det är mer på mitt eget att jag inte är bekväm med det jag har, tror jag. Än att jag bryr mig så mycket om vad andra tycker.
Mm.
Men jag skulle... Alltså de gånger jag har fått riktigt panik över hur man ska klä sig, det är när jag har varit på kontor och sånt.
Mm.
Och behöver ha alltså suit, alltså ha den arbetsuniformen.
Mm.
Och att det inte är okej att sticka ut för mycket. Då blir jag nästan aggressiv när det kommer till... Att så vilja så här, men då tar jag på mig något limegrönt för...
Jo,
jag kan få ångest över att jag ska bara vara en del av en massa som ska gå på led och följa allt chefen säger. Jag vet så.
Men jag tänkte på det när jag snackade om kontorskläder, för att ett tillfälle kände jag väldigt... då var det typ så här, jag var i New York City.
Mm.
Och så var det så här, jag hade... det var en varm dag. Jag hade shorts på mig och typ Timberland, kängor. Och jag kommer inte ihåg vad jag hade för andra kläder kanske. Men en keps och t-shirt antar jag.
Mm.
Och sen så hade jag med mig ett par långbyxor. För jag såg att det skulle börja regna den dagen. Och blev kallare senare.
Mm.
Så jag hade liksom långbyxor i ryggsäcken. Och sen så skulle jag då göra ett studiebesök på... Det var en kompis som jobbade på DC Comics.
Mm.
Och där även Mad Magazine hade sin redaktion. Jag tror de ägdes av DC då. Och så hon min kompis som jobbar där, hon mötte mig liksom utanför. Och då hade det precis, då var det fortfarande varmt ute. Men jag frågade henne så här, är det okej om jag går klädd så här? Jag vet inte vad det är för liksom office code eller för liksom företagskultur där.
Mm.
Så sa hon så här, ja det är okej.
Mm.
Och så gick jag in och så fick jag en sån rundvisning.
Mm.
Och då så... Märkte att alla var... Jag var absolut sluskigast klädd. Ingen annan hade shorts. Och det var liksom... Folk var rätt välklädda där.
Mm.
Och så var det någon svart kille som... Han var lite så här... spexig. Mm. Och han började kommentera mina kläder så här, they let you dress like that in Sweden? I wish I could dress like that. Boots, shorts.
Och sen och alla kommenterade liksom mina kläder. Va? Men det var väl inte så skandal.
Nej.
Men sen så sa jag så här, ja, men till henne när vi var klara med den rundvandringen, så här, så, men, fan, hade jag vetat det här att folk ska reagera så jag har ju långbyxor i ryggsäcken. Så här, va? Har du det? Jag trodde att det här var det enda du hade. Det var därför jag sa att det var okej. Okay. Så då kände jag mig väldigt fel.
Ja, men det är jobbigt när det blir en grej.
Mm.
Jag kan också tycka, för även när jag är på SVT så sticker jag ut mycket för att jag bara tar på mig det jag vill ha.
Mm, hur klass är de andra på SVT?
Ja, men det är väl mer nedtonat, ska jag säga. Inte så mycket färger och så. Det är inte kontor, det är ändå media man jobbar med. Mm. Så det är ju fritt. Det finns ju också Boltes, du vet. Tidigare när dreads och hiphopkläder och allt möjligt. Men, så det är väldigt varierat. Men ofta ändå att man sticker ut om man anstränger sig eller så tycker om att vara lite rolig.
Mm.
Och då kan jag tycka det är jobbigt om för många säger att man är fin eller så.
Jaha,
alltså att för många kommenterar.
Jo, det
alltså även om de säger
jobbigt.
Det snällt så blir det som så här, ja, alltså.
Jag har ju nästan alltid keps. Och det som jag tycker är jobbigast nu att inte ha keps är att då blir det en grej.
Mm.
De måste få kommentera det. Och som jag går ner på Big Ben utan keps, då måste jag ta den diskussionen 10-15 gånger på en kväll.
Mm.
Och det är så tråkigt. Så då tar jag att på med keps, jag orkar inte.
Det är kul att din keps har blivit ett fängelse.
Ja. Men det kommer jag ihåg att jag började med i kanske femman, sexan. Sexan tror jag började med keps. Ja. Alltså i sjätte klass. Då köpte jag så här en Redskins keps av, jag tror det var Starter, det märket som var.
Okay.
Det var lite andra kepsar.
Men för det är ju alltid en grej i skolan.
Ja, att man får ta av sig kepsen. Jag hade ju ofta mössa också. Alltså så typ en svart, bara vanlig sån yllemössa eller vad man säger. Liksom. Det körde jag också med. Men det var också för att det var lite coolt med mössa. Liksom.
Jag minns en gång när jag... För jag tyckte om att ha mössa inne ibland på högstadiet.
Mm.
Så var jag alltid så här, ta ju mössan.
Mm.
Alltså jag var vid julavslutningen. Och så var det några tjejer i min klass som hade på sig tomteluvor.
Mm.
Och så sa min lärare så här, men ta av dig mössan. Men Maria får jag mössan. Jag ägde henne.
Ja, det var någon som också trodde, för jag hade liksom en sån här, ja men sån, en hopvikt mössa liksom, som vissa hipsters har idag. Men jag var typ den enda som hade det på 90-talet i min skola. Men då var det visst någon i min brorsas klass som frågade om det var för att vi var judar som jag hade en sån mössa.
Det är som en kippa.
Ja.
Specialmössa.
Men skulle du säga att det finns, för att stand-up är ju något av en subkultur.
Mm.
Men skulle du säga att det finns en typisk klädstil för stupkomiker?
Alltså man är väl lite så här halvslapp. Men inte.
Ja, alltså jag skulle nog säga att det inte finns.
Nej, alltså det är så jävla varierat.
Det är ju, jeans och t-shirt har ju varit rätt mycket standard.
Ja,
liksom.
Ja.
Men
jag tror de flesta har det som man är bekväm med.
Ja,
för jag vet att jag har inte så ofta högklackat, men jag skulle aldrig kunna gigga högklackat. För att man känner sig så osäker.
Mm.
Alltså det är nog att man känner sig inte lika stabil. Jag tycker de har stabila skor.
Mm.
Men också att det var väl någon gång Robert Gustafsson som var och kollade på brunnen.
På stand-up.
Ja, på några brunnen var och kollade där. Ja. Och så var hans kommentar efteråt var någonting om att han har så svårt att fokusera för att alla är så slappt klädda för att stå på scen.
Mm.
Du vet att han kommer mer från det här teaterskådespelarhållet.
Aha,
att det är mer genomtänkt vad man har, eller så. Men att det var så slarvigt.
Jo, men det är ju, alltså... illusionen eller det man förmedlar ofta som stupkomiker är ju så här, en vanlig vardaglig person som berättar om sitt liv på ett vanligt sätt. Och då förstör det lite illusionen om man ska klä sig på något annat sätt än en vardaglig vanlig person.
Alltså jag tycker när folk går upp med kavaj på stupscenen känns det som att det är någon sån dammsugarförsäljare som kommer uppklädd och ska kränga någonting.
Nej, det hade ju sett väldigt konstigt ut om jag hade kommit upp i kostym på Big Ben och...
Ja.
Och tjata.
Alltså jag hade på första brunneninspelningen kavaj, vit skjorta, men mössa och gympaskor. Alltså men då är det ju mera...
Ja.
Då blir det inte stift.
Alltså nej, det var det mer spexig stil. Ja. Jag tror du hade mössa på det första gången jag såg det uppträde också. Det var på Big Ben, för, alltså långt innan jag körde stand-up. Och du skämtade om att Michael Jackson just hade dött då.
Alltså
2009. Det var, han dog 2009. Och så började jag 2013.
Ja, men jag gillar, jag tror jag fortfarande har kvar lite det där att jag tycker det är rätt snyggt med lite streetkläder.
Mm.
Alltså sneakers, mössor. Jag tycker det är jävligt nice att ha på sig jeans och en hoodie.
Mm. Jag tycker mössor också är snyggt, men det blir ofta för varmt att ha det inomhus.
Ja, jag får alltid tover i håret också.
Mm. Jo, det är svårt sen att ta av den att man får ful frisyr och sånt.
Ja, verkligen. Men det är intressant just olika subkulturer. För min man är ju punkare och där är också jättetydligt.
Ja, och han klarar sig rätt mycket som en skinhead.
Ja, exakt. Och det är ju en genre inom punken. Det finns ju både vänster och höger skinheads. Alltså inte den här att man har nitjacka och tuppkam. Nej. Utan Fred Perrys, alltså man är rätt jävla dressad.
Ja,
alltså man
är casual. Ordentlig.
Ja, skjortor välknäppta, ska sitta bra, mörkbyxor. Ben Sherman är också väldigt okej, Fred Perry. Mm. Så det är också intressant att det är så här, vissa märken som claimas av vissa grupper. Det där är ju överlag brittiska, Doc Martens och sånt också.
Jo, men så är det ju med också, alltså Kangol till exempel, som jag har vissa så här hattar och sånt.
Mm.
Det var väl så här liksom lite mer tanthattar tror jag från början, men sen blev det liksom en hiphop-grej när så här LL Cool J och sånt började ha det. Men det är också ett märke som jag gillar.
Ja, ja.
Också för att det, alltså det är mycket de som old school hiphopparna hade som fortfarande då lever kvar för mig som är märken som jag gillar. Men Dickies också gillar det märket och
Men det är också någon slags hiphop-anknytning.
Ja, det är ju många hiphoppar som har de markerna liksom.
Mm.
Men alltså många rappare som man har sett.
Är de lätt att hitta eller måste du köpa på internet?
Nu kan man hitta dem. Alltså när jag växte upp så var det svårt att hitta dem. Då fick man köpa dem utomlands. Men nu så är jag ju rätt ofta i USA. Och sen så finns det vissa så streetwear-butiker eller skatebutiker och sånt som säljer.
Ja, jag minns att jag köpte min Carhartt-jacka på Junkyard.
Mm.
Ja,
det var... för Carhartt, det var skitsvårt att hitta när jag var tonåring.
Mm.
Jag hade sett liksom bara det på olika mössor och sånt i hiphop-magasin. Liksom på, och tyckte, fan, det där vill jag ha. Men jag kunde inte hitta det. Liksom. Det
var... Mm. Ja, men cool.
Mm. Ja, det var ett tag det var så här trendigt med mössor som man knöt högst upp med ett litet snöre. Det vill jag också jättegärna ha, men hittade liksom, fick inte tag på.
Och det, alltså idag går det att hitta fan allt.
Ja,
så länge man har råd att betala frakten.
Ja, ja.
Så är det ju...
Nej, nu är det ju inte några större problem.
Men de streetkläderna är rätt dyra.
Streetkläder?
Ja.
Ja, ibland. Men alltså, vissa är ju rätt billiga. Så när jag var i USA kunde jag köpa så här fila dojer för 300 spänn och ett par Dickies-brallor för också bara några hundra. Alltså vissa av dem är ju så här billiga för att de liksom var billiga kläder som fattiga i gettorna köpte liksom.
Mm.
Och så blev det trendigt fast de kanske hade dem på ett coolt sätt.
Mm.
Och Ewing var också ett märke. Jag köpte sådana gympadojor när liksom det började komma retro. Det var så här på 90-talet så kunde man säga så här Ice Cube eller Gangstar, då, Guru och Premier hade sådana liksom på skivomslag.
Mm.
Och det var också sånt som jag verkligen suktade efter. Trånade efter. Och sen liksom i vuxen ålder så kunde jag säga, nu kan jag beställa Ewing då på nätet.
För det är verkligen att vissa inom street och så samlar till och med på gympaskor.
Vad sa du? Vissa inom...
Samlar på gympaskor till och med.
Vissa inom streetwear eller vad sa du?
Ja, och hiphop och så, att det kan vara så himla stor grej. Jag tror jag läste en reportage om just det här svenska företaget som är rätt stort, Sneakers and Stuff. Om hur, alltså när det är en efter återvärd sko som plötsligt släpps, alltså hur enormt långa köer där i New York och allt sånt där för att få tag på det här. Och det är väl inte att de är på sig dem så mycket, för det är också en del att de ska vara kritvita, om de ska vara vita.
Ja, man kan ju, jag för mig, du berättade det för mig någon gång och du hade sett någon sån dokumentär hur de rengjorde sina vita gympadojor, att man liksom diskar dem på ungefär med typ ungefär samma som man diskar sina tallrikar med.
Ja.
Och så det har jag börjat med också.
Ja, ja. Ja, men det ska finnas, jag tror Sneakers & Stuff till och med säljer dem, ett sneakers-set.
Mm.
Som är med alla medel och så, för att hålla det så vitt som möjligt.
Okej. Okay.
Ja, så här perfekta borsten.
Jag kör Tippex och vanlig så här skrö, alltså sån disk, vad heter det, svamp, tvättsvamp eller disk.
Ja, men roligt. Ja, jag kör, jag fick, köpte också Tippex för häromdagen för. Jag vet så här, Doc Martens platå, höga vita stövlar typ, som hade blivit lite smutsiga.
Ja, det är roligt.
Mm.
Nej, men jag tycker fortfarande det är kul med.
Men lägger du mycket pengar på kläder eller
typ? Nej, inte speciellt. Alltså jag köper ganska sällan kläder. Jag har så här, det känns som det tar så mycket plats också.
Ja, det gör
kläder.
Det. Det är det som jag
så
ser.
Så då är det nästan att jag måste slänga något gammalt plagg eller, eller lämna in till myrorna eller någonting.
Ja, men jag försöker. Jag hade loppis här för något tag sedan, så sålde jag för några tusen. Så det var så skönt att bara så bli av med. Men sen handlar jag, alltså i princip bara nu second hand, tror jag.
Mm.
Men jag är ju så här nörd, så jag går och letar upp allting. Så jag hittar ju designar svindyra saker asbilligt.
Mm.
Så då känns det mycket roligare än att gå och handla nytt.
Mm. Nu också, Andrea, min flickvän, är väldigt intresserad av kläder.
Uh-huh.
Och har jobbat liksom med streetwear, butiker och sånt där. Uh-huh. Så då har ju intresset lite blomstrat upp mer på nytt också. Då.
Uh-huh.
Eftersom vi pratar en hel del om kläder och sådär.
Ja, men jag kan tycka om det som, för jag gillar ju typ så här haute couture och sånt där. Och gå och kolla, alltså som konst kan jag tycka om det.
Mm.
Alltså den estetiska upplevelsen, att jag tycker det är så jävla vackert.
Ja.
Med så här riktigt silke och så här hantverket. Att jag så här, jag vet inte, jag kan bli helt till med av det. Men det är inte på ett så här att jag vill ha på mig det fåfäng för att det är så snyggt. Utan,
nej.
Alltså det är någonting med att jag tycker det är vackert.
Jo, men det kan det vara. Men jag är någonsin inne på haute couture. Men det är rätt en trend som jag märkt, den senaste trenden som jag noterat.
Mm.
Det är, alltså jag tror vi i AMK morgonen podden så har vi diskuterat den butiken Heartbeat som ligger på Götgatan.
Mm.
Alltså som är så här, ja, men det är en ganska sunkig affär. Alltså om man går på Malmöfestivalen och bara går på ett klädstånd där de säljer kanske lite mössor och jackor och kepsar och kanske, kanske lite smycken och eller om man, ja men, och den klädstilen har blivit trendig nu liksom.
Jaha, alltså skitkläder.
Ja, så det är ju fulsnyggt liksom. Men det ser rätt kul ut. Jag liksom följer lite olika rappare och så på Instagram. Om man går in på liksom Tiger, hans konto, så kan han ha liksom en så här en Van Dutch caps som är böjd som killarna i fucking Åmål.
Mm.
Och sen så liksom någon sån här tröja med perliett. Det är liksom något, alltså det ser verkligen förjävligt ut, men det är ju rätt roligt att det är så fult och sen så är det så här, de matchar inte varandra.
Men
sen
kanske
man har någon
också
liksom väska som är rutig till det och något annat märke och så.
Men det är kanske en del av second hand-vågen också, att man går in och köper så spexiga saker och så har man på sig det.
Ja,
att man kanske inte köper en nytt i butik.
Jo, för de ser väldigt nya ut.
Aha,
jag tror mer det är det här. För det är ofta trenderna svänger så att det som känns mest fel, det är det som kommer härnäst.
Mm.
Alltså man tänker så här, men när hockeyfrissan var som mest bespottad, då kunde man ju ge sig fan på att den blev trendig sen. Några år senare så blev det också.
Ja.
Och liksom när man gick förbi Heartbeat, den butiken, eller om man går på en sån, någon marknad, liksom så här, om du ser något sånt tält på någon liksom festival eller någonting där de säljer, eller jag menar på, men det är verkligen så skitkläder, man tänker vem fan har på sig det här.
Mm.
Då är det så här, okej, nu är det då, nu har det någonting det här, när man får den här känslan att det här, vem fan har på sig det, då är det nästa stora grej.
Men även så inom modevärlden, då har det ju också varit så här fulmode inne.
Mm.
Och i Balenciaga gjorde ju sådana här crocs, alltså foppatofflar.
Ja, ja.
Och någon så här version av en väska som ser ut som en Ikea-påse och sånt.
Mm,
att fulmode har varit inne.
Ja.
På något sätt.
Att jo, det är grunge någonting så här, och sånt var ju också rätt mycket så här, och punken också har ju varit lite det.
Ja, men 90-talet har ju varit lite tillbaka.
Man ska vara lite ful liksom.
Ja. Och också, sen är det väl någonting så ett nytt sätt att visa, alltså just när det kommer till det, när det är sådär high-end-märken som gör det, att visa att jag har ap mycket pengar, men jag köper den här plastpåsen för några tusen. Alltså det är nästan som vaskning fast i klädform.
Ja.
Och köper något fult som är svindyrt.
Vi kanske måste börja avrunda här. Mm. Vi har mycket att säga om kläder och
stil. Ja, det var stil. Väldigt intressant.
Mm, det är kul. Mm. Jag gillar att prata om det. Jag kommer ihåg någon gång liksom, när jag var tonåring också, bara pratade med en annan kompis. Då liksom gick vi en promenad och pratade timmar bara om kläder. Liksom. Jag kan ändå snöa in på det.
Ja, men mitt så här loppiska, det blir som en skattjakt. Att man vill så hitta, som den här kjolen, det är silkeskjol från Prada. 100 spänn.
Mm,
och det är så här, när man så
och
lyckas,
den är äkta.
Ja, den är äkta. Mm. Men det är väldigt fin i sömmarna och sånt där.
Mm.
Och då så här, när man lyckas hitta det, då blir det sånt så här, wow.
Ja. Så här, då, ja, men det är ju den här loppiskänslan. När man hittar något man letat efter.
Ja, den är lite, lite beroendeframkallande.
Mm. Mm. Men det var allt som vi har att säga. Nej, det var inte allt vi hade att säga. Men tack så mycket för att du ville komma hit.
Tack själv, det var trevligt.
Det var allt från veckans arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Sandra Ilar.
Fullbordat samtal.
Of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.